Min mic är på.
Nu är också min mic på.
Ja. Min mic står på en vattenflaska på det helt otroliga Coco och Carmen på fashionabla Banergatan på Östermalm, där vi ska äta en avsmakningsmeny.
Jag hade inte alls räknat med det. Förra gången vi var här så åt vi dagens lunch. Det var, en rimlig kostnad.
Jag börjar känna mig som äkta kulturelit. Det är tydligen så här det går till. Vi sitter och smörjer kråset medan världen brinner. Jo.
Ja,
Gunny. Men nej, det är en världslig sak.
De kände för att förnya sig och rev ut hela den gamla menyn till förmån för en avsmakningsmeny som kostar 595 kronor per kuvert.
Ja,
och så ett dryckespaket på det.
Men vi kom fram till att vi har ju faktiskt haft i alla fall två avsnitt där vi har distanspoddat,
ja,
som har kostat Expressen Kultur 0 kronor exakt.
Ja.
Så egentligen är det samma sak. Egentligen är vi ovanligt billiga i drift i alla fall.
Ja.
Karin?
Det är ungefär sådär som man resonerar när man handlar på rea. De har ju själva verket tjänat pengar.
Vilket man vet bara är nys.
Ja.
Men man vill gärna känna så. Vi får bara hoppas att den här avsmakningsmenyn är jävligt god.
Det får vi hoppas. Det här är en podcast från Expressen Kultur.
Jo.
Jag heter Gunilla Brådres. Du heter Martina Montelius. Nu
käkar vi! Where I first got second but first met you, not me but you, with your eyes. Alltså shit pomfrit, får jag känna på boken?
Ja, det får du göra. Jag har med mig Lars Noréns dagbok idag. Jag tänkte att vi skulle välja att vraka lite i den.
Oj, oj, oj. Vet ni lyssnarna vad Gunilla sa? Att hon har alltså fått det ärofyllda uppdraget att recensera den här.
Mm.
Om jag inte missminner mig så var det, ja det måste det vara, den förra dagboken.
Den tredje i ordningen då.
Den recenserade jag.
Ja.
Så nu har alltså stafettpinnen. Den norrenska pinnen. Mm. Hamnat i Gunillas hand.
Ja.
Och den här har recensionsdag. Ja, när ni hör det så är det.
Ja.
Fredagen den
13. Fredagen den 13. Naturligtvis är detta noga uträknat.
Gunilla, du måste ta bild också på det här om du inte redan har gjort det. För att det är nämligen så här att boken är alltså fullproppad med såna här mini-post-it-lappar som markerar olika sidor.
Ja, alltså jag läste ju första halvan av boken innan jag förstod att jag kommer att behöva dem.
Som vanligt är den inte paginerad.
Nej. Och det är bibeltunna sidor. Det finns ingen möjlighet i världen att man ska hitta tillbaka till någonting. Nej.
Här står det podd på en lapp.
Ja, jag stoppade in små lappar där jag hittade saker som vi kanske skulle kunna prata om.
Homofil podd.
Nej, men det där är när Lars Norén arbetade på Dramaten med pjäsen Andante, som handlade om ett gäng gamlingar på ett äldreboende.
Mm.
Och där är någon av rollfigurerna som använder begreppet homofil. Vill du läsa vad det står?
Ja, jag ska se var det passar att gå in här.
Mm.
Ja. Jag fick bekräftelse på och orsaken till animositeten från min regiassistent och sufflösen. Det beror på att ordet homofil som Monica använder om sin svärson sårat deras politiska korrekthet. Det är första gången jag råkar ut för det ifrågasättandet, och jag frågade om de inte tyckte att korrektheten gått för långt, och det höll de inte med om.
Nej.
Intressant.
Ja, mycket intressant. Det var ju under en väldigt upphettad period av Dramatens liv, får man säga. Det var ju precis under MeToo.
När också Erik Stubö, som ju dessutom är en vän till Norén.
Ja, precis.
Ja.
När han så småningom fick sparken. Så det var ju, det var väl då mamma var smått överkänslig på felaktigheter inom Dramatens fyra väggar.
Ja, men det handlar ju om gamlingar.
Ja, det är ju såklart är det så. Det här är hennes sätt att en gammal människas sätt att uttrycka sig.
Ja, hon menar inte att det är något fel.
Nej, kritiken liksom är ju fånig.
Ja, men jag råkade faktiskt ut för en liknande fånig kritik.
Jaha.
Fast det var nog lite senare. Men det var någon gång när jag hade skrivit någonting om asketiska nunnor. När jag gick in och hjälpte till med manuset till Guds olydiga revben. Som spelades på Dramatens stora scen.
Gunilla Thorgren.
Ja. Det manuset var ju väldigt... men det var olika scener som... Det var inte vanlig kronologi utan det var olika scener och det var cirkus och så.
Mm.
Men då hade vi någon scen som handlade om ett asketiskt kloster. Och då så lät jag någon nunna säga... Man vill ju inte bli fet. Jag skämtade till det lite.
Mm.
Att någon nunna tyckte att det var i alla fall någonting bra med att leva i den här asketismen. Att man slapp bli fet.
Mm.
Då var det någon individ som jag inte vill nämna vem det var. Som sa just det här, men är det verkligen ett sånt budskap vi vill sprida i den här för? Alltså, vill vi liksom fat-shama vår publik? Och jag sa att nej men repliken betyder ju inte det. Repliken, du får ju sätta in den i sitt sammanhang. Men det står ju, man vill inte bli fet. Jo, det står det. Men ord kan betyda så mycket beroende på... Ja,
men någon människa, någon rollfigur måste ju ha rätten att säga det.
Nej, men någon rollfigur måste vara osympatisk,
ja,
också.
Ja, det är ju det.
Annars blir det skitsvårt.
Ja, och alla som säger att de inte vill bli feta är väl ändå inte osympatiska.
Dessutom, de kanske är, och det, i det här fallet, ja, du fattar ju vad den här repliken innebär.
Ja.
Man vill inte bli fet. Jag skämtar. Jag skämtar om asketism.
Ja.
Jag skämtar också om... jag skojar med bilden av en nunna.
Ja.
Det är ingen nunna som säger så i verkligheten. Men det här är ju teater.
Ja.
Det var cirkus
det
till
är teater.
Får man inte leka längre på teater?
Nej, tydligen inte.
I det här fallet håller jag med Lars faktiskt.
Ja. Det gör man ju inte alltid. Men så här... De har en chablis på Coco och Carmen. Du behöver inte... Ja, precis.
Vi behöver inte ens...
Du behöver inte chablis. Oj då.
Ja.
Det är ett bra år. Det är även ett av åren som ingår i Lars Norrés tak.
Ja. Han har säkert också det.
MeToo-året. Nästan.
Ett bra allround.
Ja.
Mm. Verkligen.
Mm. Oh. Och det är ju den här podden. Den är ju väldigt all round.
Det kan vi ju slå fast med abandong att den är all round.
Ja. Du har också med dig Katarina Frostensons nya roman. Ska vi ta dem en i taget?
Det är nog bäst. Alltså, det finns ju en hel del kopplingar redan i det här första citatet vi råkade snubbla på.
Ja.
För att Frostenson, hon angriper ju också naturligtvis just MeToo-året.
Mm.
Och hon gör det med besked.
Mm.
Men ska vi börja med Lars?
Ja, men jag har inte sagt att Lars Norén angriper MeToo-året.
Nej, men det råkade bara vara...
Det råkade hamna i Erik Stubbe...
Land.
Och så tillvida så var ju Lars Norén för övrigt överens med mig om att det var otillständigt att sparka avskeda Erik Stubbe.
Ja, han blev avskedad för saker som andra människor hade sanktionerat.
Tycker jag verkligen. Men samtidigt så har han ju riktat liksom en skarp kritik mot hela den här genikulten på Dramaten. Det som sitter i väggarna, och det är liksom han arbetar emot det. Och vet du vad jag skulle vilja prata med dig om, och som jag tycker är något av det som är intressanta i de här, man får leta i den här havet av text.
Ja, alltså lyssnarna, ni kan ju se framför er, den här dagboken ser ut som alla hans tidigare dagböcker. Det är verkligen en bibel.
Ja, vi äter friterad softshell crab med shimeji-svamp, lite rå enoki och gurka. Det doppar vi i en smöremulsion smaksatt med jalapeno. På sidan om, då dricker vi en liten dashi, så en japansk buljong som vi har smaksatt med sardiner.
Ska vi hålla på att fotografera alla dessa sju rätter, Martina? Hur ska vi göra?
Den här podden, alltså.
Ja. vänta.
Men den här jalapeno-smaksatta smöremulsionen är väldigt god.
Det som är intressant, det var, tycker jag, att hur han liksom sätter ord på tragisk naturalistisk teater.
Mm.
Hur den ser ut. Och det är också i på något vis arvet efter Kevin.
Mm.
Som han är ju väldigt kritisk mot. Det sättet att spela teater. Förkroppsligat av Tommy Berggren, som är ju någon slags nemesis här.
Ja, och Tommy var ju, fick ju på tafsen av Norén redan i den allra första dagboken, ja, och blev skitsur.
Några återkommer ju.
Ja.
Ja, eller hur? Var det inte så? Och,
jo.
Som Leif Särn och så.
Ja, DN överhuvudtaget.
Ja.
Är ju inte Lars favorittid.
Nej. Det är väldigt tjatigt nu, kan jag tycka. Men då skriver han så här. Nej. Personen Tommy B har ingen annan betydelse i min tillvaro, förutom som representant, och nu kommer det, och utövare av det mest nedbrytande i svensk teatertradition. Offerpositioner i form av tragisk naturalistisk teater. De står på knä och gråter över minnen av förfärliga upplevelser i sina liv, samtidigt som de står en bit bakom sig själva och beundrar skådespelet. Och i samma blick föraktar de som beundrande låter sig gripas.
Det sista vet jag inte om jag håller med om.
Han menar att de föraktar då publiken, eller hur?
Ja.
Men du håller inte med om det? Ja, det är hans iakttagelse.
Jag undrar vad han grundar den på. Allt som föregår det, men det spelar ingen roll, men allt som föregår det håller jag faktiskt med om. Vi har nog båda sett väldigt många exempel på det här. Jag kunde själv se det när under Torsten Flinks stora storhetstid. Mm. Mm. När jag, som av en ren slump, arbetade vid hans sida. Att de föreställningar han gjorde, de var ju fullständigt makalösa. Men han älskade ju Keve. Det var hans absolut största idol.
Ja.
Och ibland kunde man faktiskt se... Det fanns en scen i vår pjäs, Sven Delblancs Maskeraden, som handlade om Gustav III. Där alla vi som ändå var Torstens medberoende, dyrkande undersåtar. Mm. Där vi ändå alla cringeade. Därför att då bryter Torsten ihop och bölar så här. För 9 år sedan dog min son! Och så liksom en liten utläggning. Som hela tiden är så här. Hur det har varit sedan son dog. Och det där var ju... Alltså, vi sa ibland så här. Ja, nu ska vi spela. Det kommer gå jättebra. Vi får försöka uthärda.
För 9 år sedan dog min son.
För att alla skämdes. Men det där tror jag var en hommage på något sätt. Till Keve. För Keve älskade ju också att vråla.
Ja, det står, nu, här kommer han in på Keve igen. Då låter det så här. I svensk teater finns det en speciell genre som fick sitt starkaste rotfäste hos Keve Hjelm och som efter honom spred sig till flera generationer av narcissistiska unga manliga skådespelare och vars starkaste uttryck är den förstenade pausen. Mm. Den balsamerade pausen som ska ge åskådaren en bävan inför den inre katarsis förlåt att jag skrattar med det, som berövar skådespelaren hans talförmåga och inte minst vilken roll han har i skådespelet. Hans enorma gestaltningsförmåga sätter sig på pjäsen som om den vore en pruttkudde. Det kan också beskrivas som extatiska självbespeglingar. Den här sortens skådespelare håller sig med ett stall av förebilder som har gjort ett så starkt intryck på dem i deras ungdom och från vilka de tar med sig oförmågan att spela tillsammans, kommunicera, utvecklas. Repetitionstiden däremot trasas sönder av deras parasitiska, deras saprofytiska, jag vet inte vad det betyder, karskarlater och så vidare och så vidare.
Alltså nu, jag har ju varit ganska Lars Norén kritisk genom åren, men jag måste säga att den passage du just läste upp är omistlig litteratur. Det är för att för det första är det helt sant.
Ja.
För det andra så är det formulerat med en verkshöjd.
Exakt.
Som det bara är. Men det är väl någon handfull.
Ja. Ja.
Som behärskar det där. Mm.
Det är ju för de här formuleringarna som man härdar ut.
Ja. Och nu ska ni få höra,
inte
lyssnarna.
Inte för skvallret. Utan nej, för de här iakttagelserna.
Saprofytisk, sa ja. Gunilla just här.
Mm.
Då står det så här. En saprofyt är en sådan bakterie eller svamp som etablerar sig på en död organism för att livnära sig på vissa av dess ämnen och som därmed spelar en viktig roll i naturens förmultningsprocess. En saprofyt är en likparasit helt enkelt. Det är det det är.
Tack Lars.
De snaskar på Kevin Hjelms lik.
Ja.
Det är det de gör. Nej, det är stor litteratur.
Ja. Oh, nothing new but the old mill stream, not the
river but the stream, where I first and second. Så vi har vaktellår till dig som är glaserat med äpple samt krusbär, fermenterade krusbär och senapsfrön toppat med pepparrot. Men du får en rotselleri.
Ta ett
kort. Vi har fått in ett fågelbo här alltså.
Det här är ju ett konstverk. Gunny, det här skulle man kunna hitta på ett konstgalleri.
En död fågel och en död rotselleri. Sådär.
Jesus.
Ja, nu gäller det att ta rätt här. Och det ligger liksom på en hög av hö. Hur känns det att äta en vaktel?
Jag tror att det kan vara första gången i mitt liv som jag gör det.
Ja.
Mm.
Men vet du vad?
Mm.
Jag tänkte innan vi går vidare med Katarina Frostenson. Mm. Som är för övrigt är den enda person som han respekterar under i akademin. Verkar det vara.
Ja, för att jag har förstått krisen. Att han, ja. Han skriver att Peter Englund har bajs runt munnen.
Ja, det är väldigt nedlåtande.
Han verkar, hans aggressioner verkar ha, för de var uppe i taket i första, allra första dagen.
Var de där?
Jaha. Mm. Men då, det var där han skrev att Cecilia Hagen åsiktsskiter som en Kanadagås och olika jättestora förolämpningar mot Maria Chotenius och sådana saker. Och Leif Zahn inte minst.
Nej.
Och Tommy Berge. Det där verkar vara någon sorts tuggben.
Ja.
Men sen i de böckerna som är emellan så är han ju fortfarande jättetaskig. Men han har inte de här bajsmetaforerna och så riktigt. Men i den här så verkar, eller jag har ju bara fått läsa citat.
Mm.
Där verkar han ha gått upp igen i den här vreden.
Mm.
Den är på Kevin Hjelm-nivå igen. Liksom.
Mm. Mm.
Den verkligen skriker.
Ja.
Att folk är svin, grisar, as. Mm. Och han har ju det här. Han försöker ju skala av världen. Det är en jätteparadox med Lars Norén. Han ger ut de här. Han ger ut liksom textmassor på en nivå som nästan ingen annan gör. Och har ingen urskiljning i vad han berättar om. Allt från sina toalettvanor till liksom den här typen av genitexter. Men han är samtidigt ute efter att renodla både moralen och konsten och sin egen bekantskapskrets och livet överhuvudtaget. Det ska liksom vara som en bonsai-katt.
Ja.
Och om man ser på, alltså i första dagboken så bodde han ju fortfarande i sin den där sexrummaren på Östermalm som han sen flyttar från. Och då förstår man, han beskriver interiören där och man förstår att de flesta av rummen är helt tomma.
Mm.
Hela lägenheten är liksom vit och så har han ett rum med ett skrivbord och en färgbandsskrivmaskin.
Mm. Hans idealtillstånd det är ju när det är stilla.
Mm.
Stilla, lugnt, vackert. Och så beskriver han också sin samvaro tillsammans med sin yngsta dotter.
Mm.
Alltså de åker buss tillsammans och det är stilla och vackert. Det, han liksom iakttar de här stunderna tillsammans med henne. Som om han tittade på det här bonsai-trädet lite grann.
Men ja, hur går det ihop med ett barn, tänker jag då genast? För att mina stunder med mina barn har fan inte varit särskilt stilla och vackra. Jo, vackra har de varit. Men om jag beskrev dem som stilla, ja, så skulle det vara att lite grann skarva faktiskt.
Nej, men stunderna med den här S är ändå, det är som små ljusglimtar genom hela boken. Det är, han vilar inte i några kvinnors armar, utan den här gången så är det den här flickan som han lever för. Och när hon inte är där, då är det som när det blir svartvitt i hemma hos Cirka i Picassos äventyr. Ja, då blir han olycklig igen. Men så fort hon kommer in så lever han upp. Och det är mycket beskrivningar om hur hon hämtas och lämnas. De åker buss, de åker taxi när han har besvär med sitt ben. Ja, han framstår som en väldigt närvarande pappa.
Vad bra!
Och då tänkte jag att jag skulle dela med mig av Lars Noréns bästa föräldratips. Till exempel 1. Spela P2 när barnet är hemma. Sätt på kanalen P2. Det kan få en framtida effekt. 2. Öva och undvika att säga nej.
Bra! Mycket bra.
Vid ett tillfälle ber han också dottern att formulera sina frågor på ett sätt som gör det möjligt för honom att säga ja.
Oj! Ja, intressant nämligen, anvisning.
Ja, han vill nämligen inte vara, och han förklarar varför. Han vill inte vara den där pappan som säger nej.
Bra, Lars.
Han kämpar verkligen. 3. Varje gång som barnet ber om en iPad eller en skärm överhuvudtaget, ge samtidigt barnen en bok. Bara så att möjligheten finns.
Framgår det om S väljer boken ibland?
Nej. Nej. Ja.
Inom parentes alltså kan då sägas att mina barn har ibland faktiskt valt en bok framför en skärm. Eller varje gång de läser en bok så väljer de det förstås framför en skärm. Och då har jag inte gjort Lars-tricket, utan men det är bara att det ligger böcker och skräpar överallt hemma hos mig. Jo då. Det ena utesluter icke det andra.
Han läser ju för henne. Han läser ju väldigt mycket för henne varje gång.
Och det finns faktiskt inte en enda ens mikroskopisk nackdel med att läsa för sitt barn. Nej. Läs röven av dig för ditt barn. Går inte. Nej. Det går inte att hitta något negativt med det.
Vad är jag på nu? Nummer 4. När ditt barn har skrivit en uppsats av något slag, rama in den.
Men gud.
Det vill säga om den är tillräckligt bra så att den är värd att rama in. Men, ja.
Står det? Nej. Att den måste vara tillräckligt bra?
Nej, men det är undertexten. Hon skriver någonting som är så bra så att han går till ramaffären. Nummer 5. Let's Dance är skit för barn, men låt dem ändå se det. Ja, det är väl ungefär där.
Ja, jag är med på alla de där.
Du är med på alla de där?
Ja, jag har inget att invända mot det heller faktiskt.
Nej.
Jag tycker Lars Norén verkar, för jag har förstått den senaste tiden av mitt eget liv, att det tar faktiskt mycket längre tid, i alla fall för mig, än jag trodde att på riktigt mogna. Och då menar jag, det låter så fruktansvärt, ni får komma ihåg att jag är indoktrinerad av Katarina Frosten som prosa nu också, så att jag börjar tala på ett annat sätt. Men Och eftersom jag är en sån där person som när jag var ung betraktade som brådmogen, så har jag på något sätt vant mig vid att se mig själv på det sättet. Mm. Men jag tycker att i själva verket på alla väsentliga nivåer, så är det först nu som jag möjligen börjar närma mig att mogna lite. Och jag tror att det kanske är samma sak med Lars Norén. Alltså för att han har ju ett väldigt starkt puerilt drag. Mm. Det är ju när han blir rosenrasande eller det här ha-begäret, att han håller på och konsumerar som en galning hela
precis,
tiden.
Precis, han shoppar ju som en tok. Alltså, det är ideliga. Han går ju bara och hämtar paket.
Men hela
tiden.
Han är ju värre än alla i Lyxfällan.
Och han håller på att slita sitt hår.
Och så har det ju också alltid varit. Ja. Och jag tycker då att Lars skulle kunna tänka lite på att det här är faktiskt hans barns arv. Han sätter sprätt på sina barns arv.
Jo, men han brukar också nämna kanske att han inte vågar säga till Nelly liksom att Opsan har han visst handlat. Ja, han skäms ju.
Han har fortfarande väldigt nära relation till Nelly. Mm. Det är det jag tänkt på, för hon har ju, Nelly är ju vuxen, men hon har
ja,
också genom
har
alla de här böckerna.
Ja.
Men jag har förstått det. Ja. Eller man förstår det genom alla dagböckerna. Mm. Nelly är... Det är lite samma som med den här S då. Mm. Att hon är liksom den som aldrig kan göra honom ledsen.
Nej, eller fel. De gör, liksom ingen... de gör inte fel. Va? Nu.
Sen däremot med... Han är också en dotter som heter Linda. Mm. Och han är ju inte... Hon gör inte heller fel. Men däremot tror jag att... Eller det verkar i böckerna som att Lars själv känner sig fel.
Ja, men han kanske inte var... Han var nog inte riktigt närvarande kanske.
Nej.
Det är min gissning. På det... samma sätt som han är med sin yngsta lilla.
Nej, men han verkar ha skuldkänslor. Ja. För det... framförallt Linda. Ja. Vilket ju också är ett mognadstecken. Att faktiskt kunna ha skuldkänslor. Mm. Det är en sak som jag rekommenderar till föräldrar. Ha mer skuldkänslor. Men belasta inte era barn med det såklart.
Jättebra.
Men faktiskt. Ja. Man ska inte hålla på och säga nej, vi föräldrar. Vi ska bara peppa och boosta varandra. Ja. Nej, jag tycker vi föräldrar har givet skuld. Mm. Det ska vi stå för.
Mm. Ja. Det tycker jag är jättebra. Nu ska vi se vad du har att bjuda.
Jaha, ni ska äta lite kalvidill, lite dillkött. Vi äter istället för kalv, så blomkål för dig. I botten har vi lite morotspuré, vi har lite dillolja. På toppen lite krispig potatis och sen kan jag slå på själva dillskyn här. Avsluta det hela. Down by the old mill street.
Sen har jag en lista här på vilka han gillar och vilka han inte gillar. Mm. Men jag vet inte om jag ska bjuda på den. Ska jag det?
Nu blir jag ju jättenöjd, men sådär kan du inte göra.
Nej.
Kan du inte bjuda på ett axplock?
Ska jag göra det? Ska jag berätta? Så slipp, för alla orkar ju inte läsa de här 1100 sidorna.
Nej. Ta bara ett axplock.
Ska jag börja med de han gillar eller börja med de han inte gillar?
Ja, men börja med de han gillar.
Ja, okay.
För att alla vill höra om de han inte gillar, så då blir det lite så spännande.
Ja.
Ja.
Förutom hans familj då.
Mm.
Ja. Okej, okay. Lars Ring, kritiker på Svenska Dagbladet.
Mm.
Rebecca Kärde, även hon kritiker.
Mm.
Sara Källner får också en liten gilla-puff. Hon skriver ju ibland på Expressen Kultur. Elisabeth Hjort, kritiker i Svenska Dagbladet. Mm,
henne har han alltid gillat också.
Ja. Mikaela Blomqvist har seglat upp också. Mm. Bubblare.
Det kan vara Lars Norén bubblare.
Marianne Lindberg De Geer.
Grattis Marianne. Också Expressen med den rubriken.
Ja, men det tror jag inte han... Jag tror inte han tänker på henne i Expressen-termer.
Nej, tror inte jag heller.
För att han gillar inte Expressen-kultur.
Nej.
Nej, nej, nej. Thomas Forser, den nyligen bortgångne kritiken som i Västsverige. Mm. Eventuellt gillar han också Carl-Johan Malmberg, kritiker i Svenska Dagbladet.
Eventuellt oklart. Gillar han också Carl Johan Malmberg. Kom ihåg det nu, lyssnarna. Att det kan vara så att Lars Norén gillar och Carl Johan, kom ihåg.
Han liksom nämner, han orkar inte ens, du vet, han orkar inte alltid ta reda på vad folk heter. Nej, men, som han skriver om. Men jag tolkar där verkar det som att det är Carl Johan Malmberg.
Ja, precis. Ibland är det så här, en person som verkar sympatisk skrev bra om mig.
Ja, typ. Ja. Mm. Men han hävdar att han inte bara gillar de som skriver sympatiskt om honom.
Det tror jag på. Jag tror på det.
Jag tror kanske också på det. Ja.
Det där var lågt. Det var ett slag under bältet av mig. För jag har just bestämt mig för att jag uppskattar Lars Norén igen. Mm. På grund av de här sakerna som du har bjudit på.
Oj, jag kanske framställer honom i en
nej, du citerar. Dager. Du citerar bara.
Men jag citerar inte.
Nej, men jag är ju ändå 45 år. Jag kan avgöra. Jag kommer ju att kasta mig över den där dagboken.
Ja.
Ja.
Okej, gillar inte.
Mm.
Den listan är betydligt längre, men jag tänker inte dra alla.
Jag tänker inte säga surprise.
Ja. Thomas Nordegren.
Gillar han inte?
Nej. Gunnar Bolin.
Vad har han gjort fel?
Felet är nog att han inte har gjort något fel. Ulrika Knutsson.
Nej, just det.
Går det? Nej. Erik Schüldt. Nej.
Intressant. Ja. Intressant.
Ja, det är något med religiositeten där som stör honom enormt. Björn Wiman, it goes without saying. Nej, men förlåt, jag menar bara. Nej, men han hatar,
men han hatar ju alla.
Det finns på ingen på DN-kultur som han tycker om.
Han säger ju till och med bekantskapen med
Elisabeth Åsbring.
För att
hon skriver där.
Ja, så det goes
han menar ju att folk. Han menar ju att när man börjar arbeta på DN Kultur så måste man skriva på ett papper att man hatar Lars Norén.
Mm.
Det är vad han tror. Ann Heberlein. Ja. Mm. Göran Greider. Otroligt irriterande.
Men hur kan man lyckas? Det där
det är väldigt intressant faktiskt.
Men hur kan man lyckas bli irriterad på Göran Greider?
Ja.
Jag tror att det bara är Lars Norén i hela Sverige som är irriterad på Göran Greider.
Ja, men vänta nu. Han är ju även irriterad på Torgny Lindgren.
Va?
Det finns en sån.
Men var det här före eller efter att Torgny dog?
Nej, han dog väl i den här vevan. Och då passade Lars Norén på
att säga farväl Torgny, I won't miss you.
Nej, och Astrid Lindgren.
Ja, Astrid Lindgren. Men det kan jag väl förstå att han inte gillar. Men Torgny Lindgren trodde jag faktiskt att han skulle respektera.
Jag tänker inte lägga ut texten om varför.
Nej, det får vi se, vi som vill läsa den här.
Marie Lundström.
Men det är ju ingen folk. Marie, jag tar av mig BH när jag går in i studion. Lundström, det är ju ingen folk. Lars.
Förlåt, Marie. Alltså, jag tycker faktiskt att Marie Lundström är en av de bästa i Sverige på att intervjua författare.
Hon
jag
är skitbra.
Jag vidhåller det. Men
är skitbra.
Lars Norén tycker att hon han känner det som att hon slickar honom i örat.
Men det är för att hon har ett visst sätt att vara.
Ja, men det är ganska bra uttryck, måste jag säga.
Ja, det är det. Hon har ett visst sätt att vara. Ja,
alla
det är
vill inte
krävande.
Bli slickade i öra.
Nej, jag känner likadant.
Ja,
men inte med någon som helst reducerad respekt för Marie Lundström. För hon är värd respekt.
Ja. Sen är det även ett par av mina kollegor som sågas jämt med fotknallarna. Nämligen Jens Liljestrand, Dina Lekander. Och Viktor Malm får även en släng av sleven.
Ja.
Ja,
det är inte heller så förvånande.
Nej, men det här att han irriterar. Och han säger också, varför irriterar jag mig?
Ja, varför kan han inte bara skita i Göran Greider?
Varför kan du inte bara göra det, Lars Norén? Varför kan du inte bara?
Fast det där kan jag känna, jag tycker också det. Mm. Jag tycker att det är löjligt att skriva i sin dagbok så här, varför kan inte Ulrika Knutsson försöka sluta vara rolig? Då bry dig inte, Lars, gör din egen grej istället, kan jag ju tänka då. Men mellan skål och vägg så irriterar jag mig ju på massor med människor som inte har någonting med mig och mitt liv att göra överhuvudtaget. Jag söker ju till och med upp vissa texter som jag vet kommer att reta gallfeber på mig. Jag följer vissa skribenter för att få reta mig på dem. Så om jag hade en sån här dagbok så skulle det ju stå. Ja, i mina privata dagböcker står det också. ibland. Åh, jag läste en text av den här paddan. Ja, det är den stora skillnaden. Jag ger inte ut.
Vissa saker behöver man inte säga rakt ut.
Och om eller? Jag gav ut mina dagböcker så skulle inte lika många läsa dem heller som Lars Norén. Han skriver ju fortfarande från ett elfenbenstorn delvis.
Det gör han ju. Det vill han inte. Men tyvärr,
faktum kvarstår.
Det är där han sitter.
Han skriver uppifrån.
Han sitter och kastar sina små pilar där.
Han kan inte få ut sitt lilla skånska arsle ur elfenbenstornet även om han vill.
Skånska?
Men han är väl för fan från Genarp? Är han inte det? Nu. Jag vet att han inte pratar skånska.
Nej.
Nu ska du få se. Om jag har fel i det här nu så får det inte klippas bort.
Varför finns det så få adjektiv för bra, god mat? Varför vill man bara säga att det är gott? Vad finns det mer man kan säga? Så får man försöka säga någonting mer att det här var jättegott. Han då låter man ju jättepretentiös.
Kan inte du fråga dina kollegor på redaktionen om de vet om Lars Norén har haft landställe som barn eller någonting i typ Genarp eller något sånt?
Ja.
För jag är nästan säker på det.
Det var vid 6 års ålder som Lars Norén, hans storebror och föräldrar lämnade Stockholm för att via Malmö komma till järnvägshotellet i Genarp.
De lämnar ju en så kallad tillvaro i Stockholm. Ju. Det blir ju sin bekymmer för dem. Ju. Mamman som aldrig trivs i Skåne, ju. Hon tycker inte om skåningar. Så att det har ju i hans familj har det en väldigt stor betydelse ju, att det är ett hotell. Ju.
Den första biten han skrev ju, den...
Natten och dagens mor?
Ja, det kom ju härifrån.
Du kände igen det?
Ja, det gjorde jag.
Jag skulle också dricka om jag var gift med dig.
Det spelar ingen roll.
Lars Norén lämnade vid 15 års ålder och efter 10 års uppväxt i denna hotellmiljö för att återvända till Stockholm. Han lämnar hotellet, men hotellet kommer aldrig att lämna honom.
Jo, ja. Förstår ni? Kära lyssnarna, jag arbetar just nu mycket hårt med en teaterföreställning som ni snart kommer att få höra i Sveriges Radio Drama. Men vad gör jag då? Jag har en ganska lång resa från Vällingby till Radiohuset varje dag. Då sätter jag i öronproppar för att koncentrerat kunna läsa Katarina Frostensons F, som man faktiskt mycket väl kan kalla för en fortsättning på den förra boken, K. Dessa två böcker bildar ju då, som den kloke lyssnaren redan förstått, initialerna KF. Skälet till att jag läser den här med sån besatthet är att den är kluven rakt igenom. Den är två böcker på samma gång, på ett sätt som också K var. Det vill säga, å ena sidan så är den en spränglärd bildningsbok. Listan på boktips i den här boken är extremt diger och allting är formulerat av jättegott.
Har vi ätit allt nu?
Nej.
Då har vi inte det. Nej.
Men hittills så är det ju så gott så att man bara ramlar av stolen.
Ja. Det är så underbart.
Så det är en, det är också faktiskt skrivet av en människa som verkligen förtjänar sin benämning som en av Sveriges främsta poeter, även om jag inte någonsin egentligen har varit en stor Frostenson-läsare. Men för de som gillar det så är det. Språket är helt fantastiskt. Å andra sidan så är den här boken monstruös. Den är fruktansvärd. Så ett credo som hon har genom den här boken, det är det här att man får absolut inte försöka bryta sig in i en annan människa och försöka förklara den personens motiv eller bakgrunderna till det den gör. Jo, och då menar
andra att, sidan.
Och andra sidan så är just det det enda hon gör genom hela boken. Hon beskriver liksom den person som var målsägande i rättegången mot Jean-Claude för 2 fall av våldtäkt. Beskriver hon som en akademiker i stringtrosa. Hon beskriver samtliga medverkande i den här boken, eller artikeln, Matilda Gustafssons artikel i DN, där han pekades ut som i vanlig ordning då megäror, skapare av en kabal, människor som han möjligtvis har haft flyktiga förbindelser med och som sen är missnöjda med utblivna stipendier och karriärmöjligheter. Och hon menar att det faktum att han har blivit oskyldigt dömd till att tillbringa sina dagar i en lägerliknande miljö inte bara är ett slag mot honom och mot henne utan mot kulturen i Sverige.
Oops.
Och det här, MeToo-rörelsen, det är precis den typen av rörelse som tystar självständiga människor inklusive rättsväsendet så till den grad att det bäddar för auktoritära regimer. Hon jämförs också på riktigt Jean-Claude Arnault med Rosa Luxemburg. Hon menar att han är en självständig konstnärssjäl som möjligtvis kan ha fallit några gånger, fallit för frestelsen vid ett fåtal tillfällen och varit otrogen, men att det på intet sätt står i paritet till det justitiemord som har begåtts. Den här synen är fullständigt orubblig. Fullständigt. Och det intressanta är också att hon går alltså in i huvudet på de här då, framförallt målsägaren i fallet, men också kvinnorna från DN-artikeln. Och gör sig till tolk för deras motiv. Men det allra äckligaste och otäckaste, det är att hon drar in Sara Danius cancer i sina resonemang. Hon beskriver liksom, nu har jag inte läst ut hela boken, men hittills har hon vid två tillfällen skrivit om en svårt sjuk kvinna som arbetar på sitt eftermäle, som vill göra avtryck i historien som en som revolutionerade Svenska Akademin och gjorde om den till ett ämbetsverk typ. Innan hon dör vill hon göra det. Så gör Katarina Frostenson. Hon liksom pissar i efterhand på en nu död person. Och Matilda Gustafsson omnämner hon då, nämner aldrig vid namn, men säger att författaren till den här artikeln är ju uppvuxen i en starkt religiös miljö, vilket ju stämmer. Men då drar Frosten som växlar på det och menar att det finns något fanatiskt religiöst över också den här karriärhungriga journalistens sätt att ha tunnelseende och att bara använda Jean-Claude då som... Hon jämför honom med fler personer, alltså Rousseau och Dreyfusaffären kommer hon draga med, allt möjligt.
Alltså på sätt och vis så är ju Lars Noréns dagböcker och Katarina Frostensons en färd F besläktade. Med den stora skillnaden att hon är en mycket sämre iakttagare.
Hon tittar genom en toalettrulle på livet. Lars Norén är ju som ett snurrande huvud. Han ser ju 360 grader.
Ja.
Men Katarina Frostson skriver på något sätt genom sin egen pupill.
Ja.
Det finns inte en värld utanför.
Nej. Nej. Och det har den nog aldrig funnits. Har hon någonsin rört sig i världen?
Alltså jag vet inte, hon beskriver ju sin miserabla tillvaro då och hur hon är tvungen att ringa och boka tid för att få träffa Jean-Claude. Så här. Men däremellan så är hon i ett gammalt sommarhus vid Kattegat och studerar fjärilar. Eller också är hon i Paris och äter lammkebab och promenerar längs Seine och tänker att MeToo-rörelsen är ungefär som all smuts och allt slam som driver omkring i scen och ser framför sig sina benknotor. Alltså hon behöver ju inte jobba.
Nej.
Det finns ju inga sådana problem.
Nej.
Utan allting är fortfarande, hon har ju sina vänner i Paris då, och hon har, så att på något sätt så hela, alltså både den fysiska tillvaron och själva tänkandet kring livet befinner sig så långt ut i en stratosfär där de flesta människor aldrig överhuvudtaget sätter sin lilla fot. Och där, om Lars Norén skriver från ett elfenbenstorn som han har tagit sig till på något sätt, så skriver liksom Katarina Frostenson, hon skriver faktiskt ganska mycket om en världsomsegling under havet och Kapten Nemos bibliotek där, undervattniska bibliotek. Men hon skriver snarare från en kapsel i en speciell del av rymden där varje stjärna är en bit stoft från ett sprängt Trump Tower. Fast det är ett litterärt Trump Tower. Det är som biblioteket i Alexandria. Om det skulle bli till stoft liksom, och förgyllas, då skulle det vara den frosten som ska rymma, som hon skriver från. Så att om det är någon som föraktar publiken, om man med publiken menar världen, så är det ju i så fall frosten, som fast hon fattar det inte riktigt själv, tror jag. Hur föraktfullt det är.
Nej.
Och så samtidigt så är det då, hon har något ställe där hon försvarar den så kallade finkulturen. Hon skriver om vad det egentligen betyder att läsa det kanske vackraste som skrevs för 1000 eller 500 eller 100 år sedan. Vilken verkan de här orden kan ha i en människas liv och framförallt i ett kristillstånd. Och när hon skriver om det så älskar jag henne, eller texten jag läser. Det där försvarstalet behövs. Det är bara att när hon, sen på nästa sida, hon går ju också ner i skiten bokstavligen och skriver, vems var anusmunnen som startade det här drevet mot dig, min älskade? Allting är skrivet till ett du som då är Jean-Claude. Nej, men när Lars Noréns första dagbok kom,
en kall sladdrig mango ska jag bara kasta i mig nu.
Som en liten blygd läpp.
Ja.
Nej, men jag tror att det var typ 2009.
Ja.
Eller något sånt där. Skitsamma vilket år det var, men då, det finns en svensk dramatiker som heter Lukas Svensson. Gunilla vet garanterat vem det är.
Jajamensan.
Han har länge varit husdramatiker på Dramaten. Staffan Wallmer Holm anställde honom i den kapaciteten.
Ja, en gång ledsagat honom hem till sin lägenhet efter en kulturfest.
Ja, men då vet du.
Jag vet precis.
Precis, Lukas, han är skåning. Jag tror att han bor i Danmark nu faktiskt.
Ja, så det gör han.
Jag tror det. Men i alla fall,
han vill inte kännas vid sitt Skåne, ska jag ju säga.
Nej.
Han tycker att det är ett rövhål.
Ja, det är ett rövhål. Det är mycket med Lukas Svensson. Jag har alltid haft en bra relation med honom.
Ja.
Men. När denna första dagbok då hade kommit ut, då är det så här att väldigt nära Dramaten, så på Stureplan, så ligger ju då Hedengrens bokhandel, som är en jätteklassiker. Dit gick Lukas för att han ville köpa dagboken, men han visste ju samtidigt så här att han kände ju dem i personalen och så, och han ville ju inte riktigt, det var ju pinsamt att gå in dit för att köpa den, så han hade tänkt att han skulle liksom,
jaha, var det pinsamt?
Ja, han tyckte det, att just ja, han som är dramatiker bara skulle liksom kasta sig över den där boken.
Nej, han skulle tyckte få den egentligen.
Han skulle, ja precis,
var
precis
det, eller hur?
Förnedrande att gå in och köpa den.
Nej.
Så han hade tänkt att han skulle gå runt och browsa lite sådär à la carte. Och så skulle han låtsas att han just då fick idén. Han skulle köpa något mer också säkert.
Ja, ja.
Och sen liksom, jag menar, hoppsan,
jag tar den och ger till någon.
Och ger till någon. Ja. Hemma har jag ju mitt gratis sex. Men jag kanske vill ge bort den till någon.
Ja.
Så kanske Lukas tänkte.
Ja.
Och så gick han in. Mm. Och så ställde han sig och försökte se helt obekymrad ut. Och såg sig omkring lite grann sådär. Var på den som stod bakom kassan sa: Lukas, den är slut. Ridå. Ridå. Nej, det där var jättejobbigt. It was there, there I knew, I forgot but knew. Vet ni för övrigt, lyssnarna, det här säger jag till er bara för att ni är mina vänner, att jag har skickat in det första utkastet av min kommande roman till mitt nya förlag Kamis Olsson. Och det är
grattis Kaunitz och Olsson.
Tanken
grattis,
är ju,
ja, läsare Sverige.
Jo, om inte jag liksom helt tappar all förmåga till allting av någon anledning, så är tanken att boken ska komma ut hösten 2021.
Vad handlar den om?
Den handlar om...
Handlar den om mig?
Den handlar om... Den heter Gunilla Brodrej, ett öde i vår tid.
Oj, nu kommer det in en liten grej alltså. Ja, nu ska jag presentera den.
Så har vi en rostad kokossorbet med passionsfrukt sauvignon, en ananas kompott och ja, smaklig måltid.
Tack så hemskt. Varsågod. Det här är alltså efterrätten.
Ja, det här.
Gud vad gott.
Nu är det det sista.
Nu är det det sista.
Nu är det det.
Mm. Men då kan vi passa på att betala nu.
Det kan vi också. Mm. Ja, för vi måste kila sen.
Ja.
Men vad skulle du säga om jag gav ut en bok som hette Gunilla Brodrej? Och jag skulle inte förvarna dig. Utan boken hette bara det. Ja. Och så bestod den i sin helhet. Jag skulle presentera den som fiktion då. Mm. Men...
Jag skulle ju bli gladare för det än att bli omnämnd av Lars Norén, vilket jag faktiskt också blir.
Vad står det om dig i hans bok då?
Vad roligt att du frågade.
Ja! I thought you'd never ask.
Vi skulle prata om din roman, men oj!
Vi råkade halka in på ett litet bananskal på vad Lars... Oj, du står i slutet.
Ja.
Det sitter en post-it-lapp på den sidan, lyssnarna. Jag, står det. Det är så här, Marie-Louise Ekman-rosa post-it-lapp, ja, som det står jag på. Den tycker jag du ska spara och ha med dig i din urna.
Ja. Okej. Det här är ju alltså i kontexten debaclet på Dramaten och Erik Stupe och Josefin Nilsson och alltihopa. Hörde också ett insiktsfullt samtal med Gunilla Brodrej i programmet Medierna tidigare idag. Hon var väldigt klok och nyanserad.
Mm.
Känner inte till henne.
Nej, du.
Men sen kom jag ihåg att hon är musikrecensent i Expressen. Sen var det inga mer.
Men alltså, du blir ju... Du får ju beröm.
Jag försöker att inte tänka på det.
I
men
förra
det
boken...
är jättesvårt att inte tänka på det.
I förra boken stod det om mig. Det stod inte alls lika snällt.
Nej.
Nej, men det stod, jag fick både ris och ros kan man säga. Jag var ju inte glad för att jag hade skrivit om det där med Erik och Kirsti Stubö. Och sen var det något att Marianne Lindberg och jag hade någon skärmytsling i Expressen.
Och då är han team
Nej, han skriver bara fortsatt griseri mellan Marianne Lindberg De Geer och Martina Montillis Expressen.
Men var
sen,
farligt.
Nej, det var inte så farligt. Sen skriver han lite på ett annat ställe så här. Läser något bla 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 av Martina Montelius. Hon är en kämpe. Hon kämpar på.
Det är bra.
Han har någon så här, han tycker att jag verkar anstränga mig som fan, vilket ju stämmer.
Ja, det gör du ju verkligen. Det var ju träffande, ofta är det ju träffande.
Mm. Jag kände mig lite sedd där.
Men så samtidigt så känner man sig otroligt fånig och pytteliten människa. När man blir glad. Va?
Oh. Nej, fast å andra sidan, nej. Vet du vad man är? Mm-hmm. Man är lite en del av... alltså det vi människor så gärna vill ha är ju delaktighet. Mm. Och att vara med i böcker, inte bara just Lars Noréns, men att vara med i såna här böcker, det är ju att vara en del av någonting. Liksom den här ständiga floden som Katarina Frostenson skulle tycka var sen då. Mm. Den här ständiga floden av litteratur. Mm. Men namn guppar förbi där någonstans.
Ja.
Eller bara man själv som kamouflerad figur. Jag har varit båda i böcker faktiskt. Jag har varit nämnd ibland bara som M. Mm. I folks böcker. Mm. Eller hittat min egna citat i folks böcker. Det är klart att man då känner sig full of oneself. Därför att jag finns med i den här malströmmen. Mitt namn viskas i litteraturen.
Det är inte alltid angenämt då.
Nej, vi har ju båda undgått det där att verkligen bli lynchade i någons bok.
Inte alls så dyrt som vi trodde att det skulle bli. Dessutom.
Nej, det här är...
Ja, jag sa för två, jag gjorde det.
Du sa för två? För det var ju lite skillnad. Det var halva priset då. Exakt.
Nej, det här är inte dyrt för så här god
mat. Jag trodde det var 590 per kuvert, förstår du. Så det var därför vi blev lite tveksamma. Nej, men gud. Nu var det inte så mycket på en gång. Men ska vi bara runda av?
Ja. Kära lyssnare, det blev verkligen bokklubbspodden idag. Och det tycker vi är trevligt för att vi är ju en kulturpodd, inte sant, Gunilla?
Ja, det är vi.
Vi ses om två veckor. Maten får av mig faktiskt hela 5 getingar. Det går inte faktiskt att knussla den här gången.
Nej, det går inte.
Det var väldigt gott helt enkelt.
Ja.
Nu ska jag återgå till mitt värv i skattebetalarnas tjänst.
Vet du hur du ska göra? Men innan du går, vi säger hej då till publiken.
Hej då publiken. Vi ses om 2 veckor.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.